första gången när jag skulle gå ut där på scenen på Melodifestivalen, jag trodde i min hjärna så här, jag bara, alla kommer hata mig. Jag bara, hela Sverige kommer hata mig. För att hela mitt liv har jag aldrig känt mig hemma. Jag har aldrig känt gemenskap. Jag har aldrig känt att jag passat in. Jag har alltid varit den här udda lilla saken. Så ja, jag kan skratta och jag kan le. Men fuck you. Ja, jag vill inte ha bulle, men tack. Jag får inte i magen av det. Men du kan.
Du har något saft eller vill du bara ha vanligt
vatten? Vad sa du?
Du har saft eller vill du ha vanligt vatten?
Nej, bara vatten.
Vill du ha vatten?
Ja. Yo. Vad kan man säga om nästa gäst som inte har sagts? Hennes program har slagit tittarrekord. Hon har frontat Sveriges största tv-händelse. Hon har gjort tv, radio, blogg, you name it. Hon har lett Musikhjälpen i Sveriges Radio och hon har vunnit tv-priset Kristallen för årets bästa kvinnliga programledare två gånger. Den här kvinnan, hon kan allt. Jag och syrran Leona, vi bestämde oss för att bjuda över en person som jag delar många erfarenheter med. Gina Dirawi. Vi kommer gå igenom rasism, mångfald och mat.
Får du betalt för det här? Du ska mjölka han på pengar, det är det som är grejen.
Men innan vi hoppar in i vårt möte så vill jag från botten av mitt hjärta tacka våran huvudsponsor, Postkodlotteriet, och deras projekt Hela Sverige för mångfald och tolerans. Ett av många projekt som Postkoden driver för ett bättre samhälle. Om ni vill veta mer om det så går det att surfa in på mångfaldframgång.se. Nu, Gina Dirawi. Och jag heter Leo Razak.
Har något visst inlägg så kan du faktiskt säga det till dig.
Jag ska också göra en förslut. Har du papper och penna?
Det är klart jag har. Klart jag har.
Och fråga vad du vill.
Så jag hej och välkommen till dig.
Hej.
Hej. Kul att du är här.
Tack.
Första 90-talisten.
Hallå, hallå.
Och... jag är väldigt glad att du har valt att ställa upp och vara med. Dels för att jag tycker du är cool som person, men också för att din historia tycker jag är ball. Och Leona, vet du vad jag tror? Jag tror att man hör så här. Inte för att du gör någonting, men...
Hon kan ju sitta där medan hon skriver. Sen du kan du komma tillbaka.
Du skriver upp dina frågor nu?
Ja.
Ja, men nej, ska du inte göra det lite i smyg?
Så att jag inte ser dem.
Ja, men vi har känt varandra ändå i, vad är det? Det kanske 8 år, något sånt där.
Åtta?
Sex, åtta år.
Nej, hur gammal var jag? Det var, vi träffades första gången, då var det 2009, 2014,
ja, fem år sedan. Ah, shit.
Gud vad man var liten.
Ja, nu
jag är
vi...
liten.
Ja, du är jätte... och det är helt okej.
Okay. Det är helt okej. Okay.
Det är jättefint att vara liten, du ska vara glad. För vet du, när folk blir gamla, de är avundsjuka på att du är liten. Jag känner det nu när jag fyllde 23 att jag kollar på folk som är 19 och bara fan ta dig. Men gud, vad träffades, vi kanske ska berätta vart vi träffades. Vi träffades, jag var med och gick en utbildning i Röda Korset om hedersrelaterat våld och förtryck. Och du jobbade på, vad hette det för någonting?
Fryshuset,
ja.
Just det, och redan där och då måste man få lov att säga att tycker det var lite drag i dig. Man såg att det fanns någonting där. Här kommer det hända någonting.
Nej, men jag kommer ihåg att vi alla som var där, alla var ju så här typ i våran grupp. De så här var jiddriga med varandra och jag var den enda som satt och ställde typ så här 75 000 frågor och var så lite irriterande för resten av gruppen. Typ så här fröken know it all, bara, vad är det där? Vad är det där?
Det är väl lite så, är du sån som är nyfiken?
Ja, skitnyfiken på allt.
Om man går tillbaka i tiden, på den tiden liksom, när vi började känna varandra innan det tog fart för dig. Vad kände du dig som då liksom?
Alltså jag har alltid haft jättemycket problem med att förstå vem jag, vart jag hör hemma i saker och ting. Alltså identitetsproblem har varit en så här återkommande fråga för mig sedan jag var liten. Ja, men jag växte upp i så här en muslimsk familj och med, som var palestinier, och sen min familj gentemot min släkt, det var en annan så här, en annan verklighet att förhålla sig till. Sen var det familjen plus släkten i förhållande till typ Sverige. Och sen när man åker utomlands och åker till Palestina eller till Libanon, så förhålla sig till det. Och de där sakerna har hela tiden varit så svårt för mig att fatta hur jag ska bete mig för att inte bli kritiserad och inte bli ifrågasatt. Och jag är så här, om jag tycker att någonting är fel, då kan inte jag hålla käften. Jag vill bara säga ifrån hela tiden. Om jag tycker att något är orättvist, så vill jag säga ifrån. Så om någon i min släkt kunde säga någonting som jag inte fattar, då skulle jag alltid ta den diskussionen. Alltså någonting som hade med religion att göra, eller någonting som hade med så här könsroller att göra. Och det kommer jag ihåg att min mamma tyckte var så skitjobbigt.
För att var jag... kommer det ifrån då?
Det är för att det ska vara rättvist. Jag gillar inte när saker och ting är orättvisa. Eller om jag inte förstår... om jag inte fattar vad det är de menar. Och sen, eller om något så här tvingas på att appliceras på mitt liv. Typ, det är en sak som har irriterat mig sedan jag var liten. Det var, jag var 9 år och jag var hos min farmor. Och hon sa till mig, Gina, du ska gå och fixa te och kaffe till oss. Jag bara, men varför då? Hon bara, nej men du ska göra sånt där. Jag bara, varför då? Och så fortsatte hon och sa det. Och sen sa hon, hämta det jävla teet. Och sen sa hon, men nu måste du gå och plocka undan allting. Jag bara, men det var jag som hämtade teet. Varför ska jag plocka undan allt? Hon bara, jo men du måste diska allt nu. Jag bara, men det sitter ju typ 25 pers här. Hon bara, nej men du är kvinna, du måste lära dig sånt här. Och så kom jag ihåg hur jag bar in alla grejer. Och så stod jag i köket, så kollade jag ut genom fönstret och bara så här, var så jävla arg för att någon hade tvingat på mig en roll som jag inte ville ta på mig. Och satt typ och du vet, diskade så aggressivt och svor för mig själv. Bara, kvinnor, ska fan visa dig kvinna. Så här. Och efter det så växlade jag och vart jättepojkflicka resten av så här, tiden. Så fort någon ville tvinga på mig någonting som hade med så här ska en kvinna vara. Typ min mamma, hon kör fortfarande, hon ringde mig idag för att vi ska till, om vi ska spela in, vi ska på något bröllop så här. Hon bara, jag såg en blommig klänning till dig som skulle vara jättesöt och sånt där. Då får jag panik. Jag bara, jag ska inte ha en blommig klänning. Vadå en blommig klänning? Hon bara, jo men du kan fixa det lite, se fin ut. Så här. Jag bara, nej. Och jag gillar att fixa mig, för att hon säger, då blir jag jätteprovocerad. Då vill jag totala motsatsen.
Du var i Sundsvall, du ville bort därifrån.
Ja, jag ville så jävla mycket bort. Alltså,
varför?
Jag har alltid haft i mig, jag vill ju allt själv. Jag tycker om, jag gillar inte så här att vara beroende av någonting runt om mig. Så mina föräldrar kunde säga, ah, men ska vi låna dig pengar? Så jag bara, nej, jag vill se om jag kan det själv. Jag blir inte så här lockad av, så jag, vissa kompisar, de bara, men gud, man ska träffa någon med pengar och bla bla bla, så kan man, jag bara, nej, gud vad ointressant. Du ska typ så här, sätta ett skithögt mål och se om du kan nå dit, och sen så ska man kämpa för att komma dit. Det är ju det som är grejen. Jag älskar den tanken att så här, jag kan gå från ingenting och komma till något. Och du vet, och man har gjort det själv. Alltså, jag hade ju typ mitt liv utstakat för mig lite.
Berätta.
Typ, ja men typ så här, det skulle vara, ja men de, om jag såg de runt om mig, hur de gjorde, då var det så här, ja okej, okay, man växer upp, man pluggar. Sen pluggar man universitet. På universitetet så ska jag träffa mitt livs kärlek. Och då ska vi förlova oss. Och då där på universitetet så blir det bra. Och sen så ska vi gifta oss efter det. Det var ju den arabiska drömmen som man ser, som min mamma så här, du vet. Ja, du vet, på allt skulle hända på universitetet. Som att det är så här, du vet, han kommer komma dit och vi kommer se varandra på det där jävla universitetet. Han kanske läser civilingenjör. Det där jävla tjatet om en civilingenjör. Jag bara, jag vill inte ha en civilingenjör. Det låter skittråkigt.
Kan hämta läkare också.
Ja, men ja, eller hur? Ja, okay, jag kan vara läkare eller jurist eller något sånt där. Man bara, ja. Eller så tar man en konstnär. Man bara, nej men vadå konstnär? Vad är det för jävla jobb? Ja.
Hur har det varit för din familj när du växte upp? Så var det mycket krig och
alltså, mina
historier? Eller?
Ja, men mina föräldrar växte ju upp i flyktingförläggning i Libanon. Väldigt så här, vet, fattiga. Så min pappa var så här, ah, men 10 personer, en lampa, sitter typ och plöger. Alltså det var väldigt svårt. och krig under tiden. Mycket rymma, mycket sorg, mycket liksom alltid vara rädd, alltid vara på sin vakt, alltid vara spänd. Och jag har alltid, jag märker hur jag alltid i mitt liv har gått väldigt spänd. Oj, förlåt, spotta.
Nej.
Spänd, tror att något ska hända hela tiden, väldigt så här, på min vakt för saker och ting. Och
farsan också sån är det, liksom.
Ja, men farsan, fast de är, men de är väldigt så här lugna nu, för att min mamma är så här typ problem, att ha problem, det är vardag. Du vet, det tillståndet, så här, de bara, ja, det ska vara jobbigt nu för det blir bra sen. Det var att säga, du ska kriga nu så blir det bättre sen. Så var mina föräldrars inställning. Så även om du var deprimerad, så här, mamma bara, vadå deprimerad? Vi var deprimerade hela tiden. Alla är deprimerade. Det är morsan liksom. För dem var det liksom, ja, vadå, det är väl det typ som, du slås inte ner utav det. Så här, min mamma, hennes brorsa, när han var 14 så exploderade en bomb i hans ansikte och han dog. Jag bara, men hur går det vidare? Vad ska man göra? Det finns ingen, vad ska jag annars göra? Ska jag bara lägga mig ner och typ, du vet, ge upp? Du kan inte ge upp, även om det kommer saker, du får inte ge upp. Ja, men mina föräldrar, de hade sån, det är så sjukt. Så jag kan sitta och prata med min mamma, jag bara, fattar du att du växte upp så här i krig, där bomber föll och var fattig, och nu kom du till Sverige och där födde du mig, och nu har jag börjat så här, du vet, och sen vart din dotter typ så här programledare i Sverige. Mm. Är inte det konstigt? Hon bara, jo, det är konstigt. Jag bara, mamma, inte livet sjukt?
Hon, vi
bara,
alla, jag tror vi alla babbar alltså, vi har samma snack med våra föräldrar.
Ja,
för alltså, bara, det här snacket som du har med din morsa, jag har exakt samma snack med min farsa.
Jag vet.
Exakt, exakt. Du vet, jag bara, farsa, kan du förstå att du kommer från den här lilla byn, du har krigat dig fram, du har kommit till Sverige, du har fått en son, din son har gjort någonting.
Jag vet, och de bara, jag messade mamma här om dagen, jag bara, mamma kolla, nu har du ett hem. De har någon lägenhet i Libanon som de delar med mina farbröder så här. Men vi bor inte där. Jag bara, mamma, nu har du ett hem i Sundsvall och jag har köpt en lägenhet, så jag har ett hem i Stockholm och så har du ett i Libanon, och sen håller vi på kanske fiffla med en till. Jag bara, mamma, kolla, du har fyra hem. Hon bara, ja, det har jag. Hon bara, gud. Jag bara, tänk sen när jag skrev till henne, hon började gråta. Jag bara, mamma, tänk sen så här. Hon säger alltid till mig, hon bara, Gina, du jobbar för mycket, jag vill inte att du ska liksom, du gör för
mycket.
Ja, men hon bara, du jobbar som att du har 10 barn, du behöver det. Jag bara, jo, men det blir bra, mamma, det kommer bli bra sen. För jag tänker, jag bara, jag ska köpa. Ja, hon bara, varför jobbar du som att du har 10 barn? Jag bara, vi ska få det bra. Farsan har tjatat om att han har drömt om ett hus på stranden. Han ska få det där jävla huset, så att han liksom, jag vill de där små drömmarna som de har. Det måste så här, du vet, fan, de måste få lite jävla glädje i sitt liv. Även om vi blir deras glädje och bla bla bla, det där. Det där tjafset, vad vill du ha? Ingenting, snälla barn. Man bara, ja, fuck that, du vill ha någonting större också. Så då blev jag så här, då skrev jag till henne. Jag bara, tänk mamma, nu så här, nu, det går bra för mig nu. Och sen så, min brorsa pluggar och min syra pluggar. Och sen är lillebrorsan pluggar. Och sen tänk alla när de är klara och vi får barn. Och jag har köpt det där huset vid stranden. Och du kommer att passa min dotter. Och jag däckar för att jag pallar inte med henne. Och hon bara började gråta för att hon var så jävla så här. Han bara, åh, gud, jag längtar till den där dagen. Det kommer bli roligt. Jag bara, det kommer bli bra, mamma, det kommer bli bra. Och då blir hon så här skitlycklig och bara tror så här, okej.
För jag menar, någonstans så tror jag, det hände ju någonting i din karriär, eller vad man ska säga, efter vi hade sett där på den här Röda Korset-utbildningen, typ, bara ett litet tag därefter så började ju du med någonting som jag anser att du liksom bröt ny mark inom. Och det var att du började använda YouTube som kommunikationskanal liksom.
Mm.
Och du tog fram ett par karaktärer som de flesta känner igen. Och jag skulle vilja höra din take på det där. Alltså, vad började det där? Och vad har du någon grej? Vad fan triggade igång det? Hur fick du den där psykosen liksom?
Det var att jag hade, innan vi hade sett några månader innan, så hade jag börjat, min polare sa till mig typ, hon bara, du borde börja blogga. Jag bara, nej, jag har världens tråkigaste liv. Jag har inget att skriva om. Jag bara, vad fan ska jag skriva om? Jag satt hemma hela tiden. Gick typ aldrig ut. På riktigt aldrig ut. Bara om jag reste något, eller så här, till min farmor hem. Det var inte som att jag hade så här, nu är jag med polarna en kväll. Så här, låtsades att jag hade det livet. Jag hade ju inte sånt liv. Sen hon bara, jo, men gör det. Du skulle bli stor. Jag tror att folk skulle gilla att läsa dina grejer. Jag bara, nej, jag bara, ja, fuck it. Och så började jag skriva. Och så fortsatte jag och så började jag se hur folk började lägga upp videos på YouTube. Och jag hade sett så här Blondin, Bella och Kissy och alla de här. Och sen så tyckte jag inte att de sa något vettigt, för att de pratade om hur de skulle sminka sig och gå på stan typ. Så då ville jag så här, ja, men jag vill visa att det finns något annat. Så här, det här med identitetsfrågor, så det vill jag ta upp. Synen på typ utländska tjejer och muslimer, bla, 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 det vill jag ta upp. Och jag kan så här sticka in lite musik under tiden, för att ingen kommer bry sig om en brud sätter sig och börjar sjunga framför en kamera. Men om jag babblar och sen väver jag in det, då blir det okej. Då börjar jag se så här att fler och fler börjar komma in på min blogg. Och då så tänkte jag så här, aha, ja, men det här kan jag använda mig utav. Det kan jag utnyttja. Och då hade jag så här vissa grejer som jag ville få ut. Jag hade att jag ville bli sångerska. Det var min så här, jag alltid ville sjunga. Och jag sökte till Idol och åkte ut innan så. Så och sen hade jag typ, kommer du ihåg han Classic? Kommer du ihåg han? Kommer det han som sjöng ett liv utan dig vill jag inte leva. Då hade jag så skrivit till han på YouTube och då hade han sagt till mig. För att jag tyckte, jag bara älskar den där låten, riktigt såhär babbebrud som älskar honom. Och du vet, och då sa han bara, jag ska ge dig ett tips. Jag bara, vad är det här för tips? Han bara, syns du så finns du. Jag bara, okej. Okay. Jag bara, men vadå? När jag sa till min mamma, jag bara, mamma jag vill sjunga. Så hon bara, ah, du kan ha det som hobby. För att det var såhär, det var inte liksom, och jag fattar deras grej. För att när de ser såhär, de bara kollar på TV, hur många tjejer som ser ut som mig finns då? Det var typ ingen. Eller om man kollar på tidningarna och vilka som syns i tidningarna, hur många som ser ut som mig syntes där? Ingen. Och musiker samma där. Så det fanns ju inget de kunde gå på att säga, ja, men det där, man kan lyckas. För att kolla, hon har ju det. Det fanns ingen som person att så här, inspireras av. Så allting som man möttes av var bara så här, det går inte. Och när någon säger att något inte går, då måste det överbevisas, känner jag väldigt starkt. Och det blir också en drivkraft för mig, att jag blir så arg att, men varför tror du inte att jag kan det för? Varför tror du inte, för jag känner att jag kan. Jag känner, ibland känner jag mig som en vulkan inombords som bara vill typ så här explodera ut på världen och bara göra saker, men det går så jävla sakta. För att det är så många som är så många cyniker hela tiden. Och då bestämde jag sig, okej, okay, jag ska skapa mig mitt drömliv och jag ska jobba som fan för att komma dit.
Och vad var den drömmen då? Fortfarande sångerska eller?
Nej, men jag ska nå mina jävla mål. Jag ska inte ge mig. Då målade jag upp så en bild av typ allt som jag har satt ut att jag ska göra, det ska jag göra i mitt liv. Och inte tro att saker och ting ska komma till mig, utan jag måste gå efter saker. Allt som kommer till dig bara, så enkelt, det blir lite ointressant. Det måste vara någonting att jaga. Jag gillar att jaga grejer. Jag vill att, så jag började skriva listor varje så här, typ var tredje, var fjärde månad, saker jag ska uppnå hela tiden. Så då skrev jag en massa listor. Jag har skitmånga listor på mobilen.
Nej,
ja, men 2013 jag ska göra det här. Jag kommer ihåg året innan, halvåret innan jag fick Melodifestivalen jobbet, det första året. Då hade jag skrivit 6 månader innan och tänkt, då var jag, vad var jag? Jag typ bloggade och gjorde mina webbprogram på SVT. Då skrev jag, jag ska vara programledare för Melodifestivalen. Och jag kommer ihåg när jag skulle skriva den där drömmen. Då jag bara, nej, jag ska skriva den här drömmen. Så jag bara, ja, det är klart du ska. Och så skrev jag upp den. Sen går det 5 månader, då träffar jag några av cheferna på humoravdelningen. De bara, Gina, vad vill du? Jag bara, jag vill leda Sveriges största program. Jag vill vara programledare i Melodifestivalen. De började garva i mitt ansikte. Och bara, vad fan är det med den här bruden? Och jag bara, ja, någon dag kanske. Sen går det 2 månader. Jag gör mitt sommarprat. Och efter så hör en av producenterna av sig och säger att men du, vi vill att du ska leda. Och de där cheferna visste ju inte om det då. Så jag bara, ja, men då blev det väl så då.
Du är fortfarande kvar på SVT. Vi är faktiskt arbetskollegor.
Ja, jag vet. Det. Har du gått där i korridoren? Där nere där det bara är bilder på så här gamla...
Den långa.
Medelålders män. Jag kommer ihåg, jag gick där. Det är så här gamla... Jag hatar att prata om folk i färg. Men det är så gamla medelålders etnisk svenska. Så här. Och jag bara kollade där. Jag bara, vart är jag någonstans? Och så går jag upp till Eva Hamilton. Jag bara, så jag passar inte in här. Hon bara, säg det. Jag bara, kolla där i korridoren. Jag bara, det är ingen som helst. Jag bara, jag känner mig så jävla udda här. Det är liksom ingenting som så här. Hon bara, men ska du vara där? Och ska du passa in? Jag bara, nej du har rätt. Hon bara, du ska inte ens passa in, det passar inte dig. Jag bara, nej det är sant, det är sant. Så blir man lör. Men man får ju lite så här.
Ja.
Du vet, man känner ju sig inte direkt så här.
Jag frågade ju henne, intervjuade henne. Jag sa till henne, jag bara...
Jag var också där.
Ja, du var också där. Vad sa jag till henne? Christian Lowe, Robin, Kroner. Jag läste alla namnen för henne. Tycker du. Som det mindre och mindre.
Nej, det är sant.
Och mindre, ja. Eva, du vet kärlek till dig, men hon blev sådär. De bara, du har kammat hem din poäng.
Ja.
Jävla god för den.
Ja, men hon är så jävla skön. För att hon, innan jag... skulle fortsätta på SVT, jag var så jätteskepp. Jag tror ju alltid att såhär, vadå, vad vill ni, vadå, ska ni, är jag typ fast med er nu? Ska jag såhär bindas fast till det här? Vad är det som, just den där rädslan kom upp igen. Men hon skete i, hon bara såhär, hur mår du? Jag bara, vadå, jag mår bra, jag ska göra det här och det här. Hon bara, nej. Hon bara, har du kompisar? Jag bara, jag vet inte, eller jag har typ folk, eller typ, ja, jag vet inte, jag jobbar. Hon bara, nej, har du på riktigt en nära kompis i den här stan? Jag bara, jag vet inte. Hon bara, träffar du någon? Jag bara, nej. Hon bara, Gina, du måste skaffa ett liv. Du måste skaffa dig en vän. Du måste börja träffa någon. Du kan göra båda samtidigt. Hon var den enda som frågade mig så här. Hon bara, du kanske inte ens ska börja jobba nu hos oss. Hon bara, vänta då, gå ut och res. Hon bara, du gillar sån här volontärgrej, gå och gör det. Du ska, skit i det här. Hon typ är så här hård morsa mot mig. Varför, det är därför hon är så jävla skön. Du vet, hon frågar bara typ... Hon vill att man ska må bra, liksom. I alla fall för mig. Så jag reppar henne som fan här.
Ja,
för
hon är så jävla... Jag reppar henne, jag diggar henne också. Det hon vet hon. Alltså. Hon är mycket duktig.
Hon har ett hjärta, den där kvinnan.
Ja, oh, faktiskt. Måste man ge henne. Jag får inte för mycket luft nu bara.
Nej.
Men du som när du tog steget fram hade ingen som du kunde identifiera dig med din bakgrund och ändå klara av det.
Mm.
Tänk dig hur många ungdomar i Sverige idag som tittar på det och känner att jag ska bli som henne.
Ja.
Det är väl lite fett, ha?
Det är fett.
Det är behövs... fett. Ja, tala det till dem, säg till dem någonting.
Nej men jag blir så... Alltså jag tänker på de människorna för att jag ser du vet, när man åker tillbaka där man kommer från, jag ser mina kusiner... Och de försöker, du vet jag har kusiner som har så här, jättehöga utbildningar, de försöker, de får inga jobb. Jag har kusiner som har jättestora drömmar och de försöker, de kämpar, de får inga jobb. Eller de når inte dit eller de känner sig så här, kan någon som jag göra något sånt här? Och den här idén om att saker och ting inte går, det är en lugn. Det är en lugn som byggs upp av människor med makt. Och människor så här, i världen. För att de vill att du ska tro så om dig själv. De vill infektera dig. Och de vill få dig att tro på att så här, du är inte mer än det här lilla där du är och det som är runt om dig. Och jag vill typ så här, jag tänker hela tiden så här, vad kan man göra så att... Jag tycker så jävla synd om människor. Alltså det är ingen som så här, rycker tag i de här ungdomarna och bara, hallå, ni måste så här, se er potential. Ni måste känna att... Så här, folk bryr sig inte. Du vet alla de här, man kan säga typ SVT, Public Service och SR och alla de här kanalerna, de kan prata hur mycket de vill om att de försöker att de är för integration och för det här och det här. Men hur många ser ni som pratar till ungdomar som faktiskt har det svårt? Det handlar inte om att vara invandrare eller bo, vad heter det, i orten eller inte i orten eller något sånt där. Det är människor, unga, som känner sig nedslagna för att vuxna är så jävla hårda mot dem. Du vet, de dömer dem för att de inte, antingen är vi för lata, vet, vi vill inte göra någonting, vi tar bara, vi sitter bara hemma, vi bara flummar runt. Och de som kämpar får också massa skit. Så ungdomen idag är ju förtryckt. Vi är minoritet, vi är liksom, vi har inte samma förutsättningar som alla andra och det är det handlar om. Och det spelar ingen roll om du är en ungdom som bor i liksom, ja men inte vet jag, i Perkele eller vad fan, något sånt där. Mm. Eller liksom ute i, jag menar, Gottsunda. Den här känslan av att man inte kan och det här dåliga självförtroendet och det här dåliga självkänslan, det är uppbyggt från så mycket mer. Det är vuxna i skolan som ser att tjejer inte behandlas bra eller killar och de bara ger upp. De ger upp om ungdomen. Och jag vill fan, ni får inte ge upp. Och man måste så här, och det är enkelt för mig att säga...
Men, nej, vadå enkelt?
Nej, men, ja, men
inte,
enkelt.
Du har ju inte gett
jag
upp.
Jag har inte förstår, gett upp för att det upp. Finns inte... Det finns så här... Liksom... Antingen så man måste ha ett hopp. Man måste kunna tro på någonting. För även så här, jag hade skitdålig självkänsla. Inte bästa självförtroendet heller. Men jag hade en enorm tro på mig själv. En tro på mig själv som kunde krossa allting. För att jag valde att det skulle vara så. För att det kan inte vara att jag inte är någonting för den här världen. Det kan inte vara att så här, min existens ska vara att jag inte betyder något. Det får inte vara så för mig. För att då går jag under. Så då måste man på något sätt kunna så här, kolla in i sig själv och bara se. Okej, jag kanske inte är den snyggaste personen. Jag kanske inte har de bästa betygen. Det där allt spelar ingen roll. Men din tro på dig själv och din existens. Att du är värd någonting för den här världen. Och att du har någonting. Du kanske inte så kommer på vad det är. Och det gör ingenting. Jag visste inte vad min jävla grej var för den här världen. Och jag vet fortfarande inte hur jag söker den. Men det är något. Och den tron som finns i det här något. Måste man ta vara på. Och på något sätt kunna så här, skydda den. Och om man ser alla människor runt om sig som suger bort det där. Stäng av. Man måste så här. För jag fattar så här, de som har varit utsatta för rasism, jag har känt det. De som har varit utsatta för sexism, jag har känt det. Alltså du vet, jag fattar hela grejen. De som inte kommer från pengar, jag kommer inte heller från pengar. Det där spelar ingen roll. Det spelar roll i viss mån i vissa grejer. Men det ska inte ha någonting med att göra med ditt inre värde på dig själv och vem du är. Och när folk börjar behandla dig så här shady och gör dåliga saker mot dig, använd det och bara okej, jag ska visa er. För det var min tanke så här. Du vet, första gången när jag skulle gå ut där på scenen på Melodifestivalen, jag trodde i min hjärna så här, jag bara, alla kommer hata mig. Jag bara, hela Sverige kommer hata mig. För att hela mitt liv har jag aldrig känt mig hemma. Jag har aldrig känt mig typ, jag har aldrig känt gemenskap. Jag har aldrig känt att jag passat in. Jag har alltid varit den här udda lilla saken. Så mitt tänk med var jag, så, ah, jag kan skratta och jag kan le. Men fuck you, tänkte jag, för att vara rätt hård. Och jag var så jävla arg, du vet. Och sen när folk bara, men folk älskar ju folk sånt där. Men man bara, men varför var ni inte så här snälla, var ni inte under hela ens uppväxt? Så här var ni inte och peppade en när man växte upp. Du vet, när man fick de här kommentarerna eller när man fick...
Ja, det kommer ryggdung. Alltså där kan jag känna igen mig. Inte jag måste tänka mig för din del hur mycket sånt där falskhet det måste vara.
Ja, men
det... ytliga grejer. För jag märker i min värld också att... Brorsan, du skulle inte dunkat min rygg.
Nej, nej, nej.
Det var för den här,
ja,
grejen.
Ja, men jag vet. Liksom. Och man blir arg för det.
Ja, man
för
blir
att man blir så här, kom inte typ att behandla mig annorlunda nu. Men jag märker jättetydligt så här, i början, då var det så jävla tydligt. Jag kunde gå in i en affär som jag innan fått vakten skickad efter mig varenda gång jag går in i den där affären. Men den här gången var det inte så. Och när min brorsa säger till mig, han bara, det är så skönt när du är med. Han bara, för vakterna kommer inte efter oss. De tror inte att vi ska göra någonting. Eller min mamma kan tycka att det är skönt för att, du vet, hon har ju sjal. Så då, de dömer inte ut henne på samma sätt. De pratar inte med henne på ett så här nedvärderande sätt och så vidare. Då, man blir ju arg. Man blir ju arg och man blir frustrerad och man blir att man vill typ på riktigt så här skjuta sönder allt i världen för att det är så mycket så här frustration. Men samtidigt,
ja, det är sjukt att man ska bli dömd efter vad man gör och inte för vem man är.
Exakt.
Får jag ställa frågan?
Ja, absolut. Ja, kom, hoppa in här. Ställ dig här. Åh, du skrivit dem på lapp. Alltså. Gud, du behöver inte ta din, du kan.
Oj, okej.
Okay. Ja, okej, okay. Berätta, vem är du då? Okej, berätta för lyssnarna vem du är.
Jag är... Leos lillasyster. Jag ska fråga dig frågor.
Okej, kör.
Vad gillar du mest i hela världen?
Vad gillar mest i hela världen? Att se nya saker och lära mig någonting. Alltså lära mig något som typ utvecklar mig. Jag blir så, du vet, åka till ett ställe och någon säger, att prata med människor, ha såna här snack om livet, prata om livet. Gud vad jag kan prata om livet. Det gillar jag, för att man lär sig så mycket. Det är det bästa, bästa, bästa jag vet.
Vilken maträtt är din favorit?
Vilken maträtt?
Du får välja hur många som helst.
Får jag? Jag ställer också alltid den här frågan till folk. Jag älskar chèvreost. Du vet, när man, det är en ost som man kan värma den i ugnen. och så blir den så här lite, du vet, jaha, lite ja så där, och så har man det på sallad och så har man så här massa rödbeter och så har man honung och lite nötter och så äter man den och det är typ det godaste som finns. Arabisk mat i allmänhet, så här, libanesisk mezze kan man ju bara sitta, ost är det bästa, mozzarella ost, halloumi ost,
fuckat ur,
allt som har ost som är grillat så här, allt som, det älskar jag. Jag älskar jättemycket nyttig mat också. Rödbeta gillar jag som fan. Mm.
Jag älskar verkligen
ost. Ja, jag gillar ost alltså. Men mycket nyttig mat och sen slänger man ju massa ost.
Det är inte jättenyttigt att äta ost.
Nej, jag vet. Det sätter sig på låren. Jag vet inte vad jag ska göra med den grejen. Men det är lugnt.
Nej, det är en sista fråga. Kom igen.
En sista.
Är det inget du undrar mer?
Jo, var bor du?
Jag bor faktiskt inte så långt härifrån. Jag bor typ på Söder.
Kan gå dit någon dag kanske få titta.
Ja.
Nu!
Ska vi göra fest här hos Ina? Går och köper chips och popcorn och kaosa där.
Och ost. Gud, vi kan ha ostfest. Mysa.
Hon är bra på att mysa den här.
Ja, bästa. Vet du, jag är mästare på att mysa. Myskväll. Gillar du myskvällar? Fy fan. Och bara ha så här godis. Och så här och glass.
Kan vi ha myspis?
Ja, det kan vi ha.
Och pastasallad med kycklingfilé.
Men gud vad du är inne på den där pastasallad. Har du smakat ost? Det är helt fantastiskt.
Ja, jag
ja, det är jättegott.
Smält ost.
Ja, jag vet.
Men det blir lite farligt för...
Ja, men om man inte skulle tänka på... Om man inte skulle tänka på vikt... Då kan man ha så här, du vet, makaroner med ost och...
Just det, så om inte jag skulle tänka på vikt... Jag skulle byta ut det här köket till ett gatukök.
Ja, jag vet. Jag är ju så här jättenyttig. Off.
Men om man går tillbaka i tiden från när vi sågs tills nu... Gina, vi har hört vem hon var då. Är det samma Gina idag?
Nej, verkligen inte. Alltså... Mina grundgrejer, att jag vill hjälpa folk och göra något för folk, det är kvar. Att, men jag är mycket mer säker i mig själv. Alltså jag låter inte folk köra med mig. Och jag är mycket mer restriktiv med vem jag ger min energi till. För att när jag är så här, om jag gillar någon och verkligen bryr mig, då typ, du vet, ger mitt allt till den människan, så för mycket allt. Att jag bara, du vet, pundar. Vad behöver du? Jag kan ge det till. Du vet, det kan vara så här, folk på jobbet, om någon mår dåligt, bara, ska jag köpa bullar? Man bara, okej, chilla ner. Fan, man vill ju känna i det här livet. Du vet, jag vill gå igenom det här livet och känna allting. Jag vill kunna känna så här sorg, jag vill kunna känna lidande, det är ändå lite, du vet, det är lite nice.
Det är lite sadist i det.
Ja, ja, men det är lite nice med lidande och sen blir man glad och det blir helt fantastiskt en dag efter, så bara, fy fan vad ont det gör och bara, du vet, man vill dö och sen bara tillbaka igen och sen något annat och det är bara, så där är jag. Ena sekunden så typ så här, det gör så ont att det skär sig i hjärtat och sen bara, kan jag bara, gud, den här maträtten, fy fan. Och du vet, hela min värld är typ bara blommor och du vet, fin.
Ja, här får du psykostämpeln.
Ja, jag är psykos.
Nej.
Men jag är det, alla säger, men... de bara, du är psykos. Jag bara, ja.